Han skulle ha blivit en god make och plikttrogen far, sa Nicola. Men det han hade i huvudet hade inte varit mycket värt när det blivit kluvet av någons yxa. Nicola visste inte vem som gjort det eller varför. Bara att hon måste ta sig så långt bort från profeten som hon kunde komma. Någonstans måste det finnas en plats utan våld och dråp. En plats där hon inte alltid behövde vara rädd för vad som kunde dölja sig runt nästa gathörn. Marigan var några år äldre. En gång i tiden hade hon varit tjock, men nu satt hennes fransiga bruna klänning löst på hennes kropp och tröttheten hade etsat sina fåror i hennes trubbiga anlete. Hennes båda söner, 6 och 7 år gamla, stirrade på världen omkring sig med allt för stora ögon. De höll sig till varandra och verkade rädda för allt och alla, till och med sin egen mor. Marigan hade sysslat med örter och läkedom i Samara, men hade en del besynliga idéer om båda delar. Det var egentligen inte att undra på. En kvinna som sysslade med läkekonst på en plats där Amardacea och vitrockarna fanns på andra sidan floden måste hålla sig i skymundan. Och ända från första början hade hon fått lära sig allting på egen hand. Det enda hon någonsin velat göra var att bota sjuka, och hon hävdade att hon gjort det bra, fast hon inte förmått rädda sin make. De 5 år som gått sedan hans död hade varit en hård tid, och profetens ankomst hade sannligen inte inneburit någon lättnad. Hon fick gömma sig undan folkhopar på jakt efter Aishajer efter att hon botat en man från en febersjukdom och ryktet gjort gällande att hon väckt honom från de döda. Så lite visste de flesta om Aishajer. Att hela de döda låg bortom deras förmåga. Men inte ens Marigan tycktes tro det. Hon visste lika lite som Nicola vart hon skulle ta vägen, men hoppades på en by någonstans där hon en gång kunde få ägna sig åt sina örter i fred. Arena var den yngsta av de 3. Hennes blå ögon blickade stadigt ur ett blåslaget ansikte och hon kom inte alls från gelden. Det syntes som inte annat på hennes kläder. En kort, mörk rock och bylsiga byxor som liknade Birgits. Det var också allt hon ägde. Hon ville inte tala om precis varifrån hon stammade, men var desto mer villig att berätta om den väg som lett henne till flodormen. Åtminstone en del av den. Här och där fick Ninni blita på sina egna slutsatser. Arena hade begett sig till Ilian för att hämta hem sin lillebror innan denne hans svära hornsökar Eden. Hon hade emellertid inte funnit honom bland de många tusen som varit i staden, men istället hade det blivit så att hon själv avlagt Eden och gett sig ut att se sig om i världen. Hon hade inte riktigt trott på att Valeres horn verkligen existerade. Men hon hade närt ett vagt hopp om att hon någonstans skulle finna unge Gwyll och ta med honom hem. Sen dess hade det varit besvärligt. Arena var inte direkt ovillig att berätta vad som hänt, men gjorde enorma ansträngningar att få allting att framstå i bästa dager. Hon hade blivit utjagad ur flera byar, rånad en gång och slagen åtskilliga gånger. Trots detta hade hon inga planer på att ge upp eller börja söka efter någon fristad eller lugn by. Hela vida världen väntade fortfarande på henne och Arena tänkte besegra den. Inte för att hon uttryckte det så, men Ninni begrep att det var vad kvinnan menade. Ninni förstod också mycket väl varför det var dessa 3 som berörde henne mest. Det var som om var och en av deras berättelser speglade en tråd i hennes eget liv. Vad hon inte riktigt begrep var varför det var Arena som hon tyckte bäst om. När Ninni blackt ihop ett och annat av vad Arena berättat hade hon kommit fram till att merparten av den unga kvinnans bekymmer stammade av att hon var allt för frispråkig och sa precis vad hon tänkte. Det kunde knappast vara en tillfällighet att hon blivit jagad från en by så brådstörtat att hon varit tvungen att lämna kvar sin häst där, strax efter att hon kallat borgmästaren för en dummer med ansikte som en paj och sagt åt några av kvinnorna i byn att en skock skintorra gamla kökspigor inte skulle ifrågasätta hennes rätt att vara ute på vägarna ensam. Det var vad hon medgav att hon hade sagt. Ninni trodde att några dagar med henne själv som föredöme sannligen skulle göra Arena gott. Och det måste finnas någonting hon kunde göra för de båda andra också. Hon hade all förståelse för deras längtan efter lugn och trygghet. Ett förbryllande samtal hade utspunnit sig på morgonen den andra dagen, då vissa personers humör ännu inte hade mildrats och deras tungor fortfarande var vassa. Ninive hade sagt någonting, helt vänligt, om att Elaine inte var i sin mors palats nu, så hon skulle inte tro att Ninive tänkte ligga uppklämd mot väggen varje natt. Elaine hade satt näsan i vädret, men innan hon hann genmäla hade Birgit förvånat utbrustit. Är du verkligen tronens dotter av Vändor? Hon brydde sig knappt ens om att kontrollera att ingen var inom hörhåll. Det är jag. Elaines ton var värdigare än på länge. Men det fanns också en antydan till, kunde det vara triumf? Birgit hade anlagt en fullständigt tom min, vänt på klacken och stegat fram till fören där hon satt sig på en trossrulle och stirrat ut mot floden framför dem. Elaine tittade efter henne med rynkad panna, men gick efter ett tag och satte sig bredvid henne. Där satt de en god stund, inbegripna i ett lågmält samtal. Ninive skulle inte ha velat vara med ens om de bett henne. Vad det nu än var de diskuterade så föreföll Elaine en aning missnöjd, som om hon hade förväntat sig ett annat resultat. Men efteråt sa de knappt ett ovänligt ord till varandra. Senare samma dag tog Birgit tillbaka sitt eget namn, vilket dock berodde på att hennes humör blossade upp en sista gång. Nu när Mogadin var på betryggande avstånd tvättade hon och Elaine svärtan ur håret med stötört. När Neres fick se dem, den ena med gyllenröda lockar och den andra med gyllengult hår i en invecklad fläta och med båge och koger därtill, muttrade han surt någonting om att Birgit klivit rakt ut ur någon fördömd saga. Olyckligtvis råkade hon höra detta. Det var så hon hette, upplyste hon honom, och om han inte tyckte om det skulle hon nagla fast hans öron vid masten. Vilken av dem fick han välja själv med förbundna ögon? Han stegade därifrån röd i synen och ropade ut order om att dra åt linor som i själva verket skulle ha brustit om man spänt dem mer. Just då skulle inte Ninive ha brytt sig om ifall Birgit faktiskt hade satt sitt hot i verket. Efter tvätten med stötört fanns det kanske kvar en lätt rödaktig ton i hennes eget hår, men det var tillräckligt nära sin naturliga färg för att hon nästan skulle gråta av glädje. Om inte alla ombord plötsligt drabbades av svullet tandkött och tandvärk hade hon mer än tillräckligt med stötört kvar och tillräckligt med rödfennel för att hålla magen på plats. Hon kunde inte hålla tillbaka en belåten suck när hon väl hade torkat håret och satt upp det i en ordentlig fläta igen. Med kraftens hjälp skaffade Elaine de goda vindar och Neres seglade vidare natt som dag så bondgårdar och byar med halmtäckta tak ilade förbi i rask takt på båda stränderna. På dagen såg de vinkande människor, på natten upplysta fönster, men ingenstans några tecken på oroligheterna längre uppströms. Även om fartygets namn knappast passade till dess runda form höll skutan god fart på sin färd nerför floden. Neres slets uppenbarligen mellan glädje över sin goda tur med vädret och oro över att färdas i dagsljus. Mer än en gång kastade han längtande blickar mot ett bakvatten, en biström dold av träd eller en damm som skar in i strandbanken där han kunde förtöja och gömma flodormen. Ninive tog för vana att inom hörhåll för honom fälla kommentarer om hur glad han måste vara att människorna från Samara snart skulle lämna hans skepp och tillade någonting om hur mycket friskare någon av kvinnorna såg ut nu när hon fått vila ut, eller hur livliga hennes barn var. Det räckte för att han skulle glömma alla tankar på att stanna. Kanske hade det varit lättare att hota honom med scenarierna eller Thom och Julian. Men de var alldeles tillräckligt uppblåsta som det var, och hon tänkte sannoliken inte diskutera med en man som fortfarande vägrade att vare sig se på eller tala med henne. I det grå gryningsljuset den tredje dagen satte besättningen åter ut årorna för att ro dem in till kajen vid Boenda. Det var en betydande stad, större än Samara, som låg på en udde där den snabbflytande Born på väg uppifrån Gehenna flöt ut i den långsammare Eldarfloden. Innanför de höga grå murarna syntes till och med tre torn och en byggnad med skinande vita väggar under ett rött tegeltak som nog kunde kallas för palats, om än litet. När besättningsmännen gjorde fast flodormen vid de kraftiga pollarna i änden av en av pirarna, hälften av dem var nu helt omgivna av torkad gyttja, undrade Ninive högt varför Nereus hade seglat ända till Samara när han lika gärna kunnat lossa sin last här. Elaine nickade mot en stadig kar på kajen. Över bröstet bar han en kedja med något slags sigill. Det fanns fler som han, alla med samma kedja och blå rock, som övervakade två stora båtar när de lastade av sitt gods på andra kajer. Drottning Aleandres uppbördsmän, skulle jag tro. Nereus trummade med fingrarna mot relingen och undvek att se på männen lika idogt som de granskade de båda andra skeppen. Han hade kanske någon överenskommelse med dem i Samara. Jag tror inte att han vill tala med dem här. Männen och kvinnorna från Samara marscherade motvilligt upp för landgången. Men uppbördsmännen tog ingen notis om dem. Man behövde inte betala tull för att frakta människor. För Samaraborna var detta början till en stor osäkerhet. De hade sina liv framför sig och måste börja på nytt med bara kläderna de hade på sig och det Ninive hade gett dem. Innan de hunnit halvvägs bort längs kajen, fortfarande samlade i en skock, hade några av kvinnorna börjat se lika modstulna ut som männen. Några började till och med att gråta. Elaine hade ett vanmäktigt uttryck. Hon ville alltid ta hand om alla. Ninive hoppades att Elaine inte skulle upptaga att hon hade stuckit åt några av kvinnorna fler silverslantar. Alla lämnade inte skeppet. Arena stannade kvar, liksom Nicola och Marigan. Den senare höll hårt sina båda söner intill sig, medan de under ängslig tystnad tittade efter de andra barnen som försvann bort mot staden. Ninive hade inte hört någon av de två pojkarna säga ett ord sedan de lämnade Samara. Nicola vred omedvetet sina händer. "Jag vill följa med dig," sa hon till Ninive. Jag känner mig trygg hos dig. Marigan nickade eftertryckligt. Arena sa ingenting, men hon tog ett steg närmare de båda kvinnorna så att de tillsammans blev en grupp. Samtidigt gav hon Ninive en stadig blick som för att utmana henne att försöka skicka iväg henne. Thom skakade lätt på huvudet och Julian grimaserade. Men det var mot Elaine och Birgit som Ninive vände blicken. Elaine nickade utan att tveka och den andra kvinnan dröjde bara ett ögonblick. Ninive samlade ihop sina kjolar och marscherade bort till Nereus som stod i fören. Jag förmodar att jag får tillbaka mitt skepp nu, sa han ut i luften någonstans mitt emellan skeppet och piren. Det är då på tiden. Den här resan är den värsta jag någonsin varit med om. Ninive log brett. För en gångs skull såg han på henne innan hon talat färdigt. Åtminstone nästan. Nereus hade strängt taget inte mycket till val. Han kunde inte vända sig till myndigheterna i Boenda, och även om han inte var nöjd med vad hon erbjöd sig att betala för den fortsatta färden, var han likväl tvungen att fortsätta segla nedströms. Sålunda kastade flodormen loss igen och anträdde färden mot Ebodar med uppehåll vid en destination vars namn han inte fick veta förrän Boärnda började försvinna bakom dem. Kärlidar, brummade han och stirrade över Ninivs huvud. Kärlidar har varit övergivet sedan vitrockskriget. Det ska då vara ett fjolligt fruntimmer till att vilja gå i land vid Kärlidar. Sitt leende till trots var Ninive arg nog att kunna omfamna urkällan. Neres vrålade till och slog sig samtidigt i nacken och på höften. Bromsarna är verkligen hemska så här års, sa hon vänligt. Bichit tjöt av skratt innan de kommit halvvägs över däcket. Ninive stod i fören och andades djupt medan Elaine med kraftens hjälp manade fram vinden igen och flodormen gungade ut i den kraftiga strömmen från Born. Hon mer eller mindre levde på rödfennel, men även om hennes lager skulle ta slut före Kärlidar gjorde det ingenting. Deras flodfärd var nästan över. Allt hon hade genomgått var värt besväret. Bara de nådde sitt mål. Men det var sant att hon inte tyckt så hela tiden, och det hade inte bara berott på Elaines och Birgits vassa tungor. Den första natten hade Ninive legat på kaptenens säng i bara särken, medan en gäspande Elaine satt på stolen och Birgit stod lutad mot dörren med gässan nästan uppe i takbjälkarna. Ninive hade använt den vridna stenringen. Det ljus som fanns kom från en ensam, rostig lampa upphängd i en rörlig ställning på väggen. Förvånande nog spred oljan en kryddig doft när den brann. Kanske hade inte heller Neres varit förtjust i den instängda lukten. Ninive var kanske överdrivet noga med att det skulle synas att ringen vidrörde huden mellan hennes bröst. Men hon hade sina skäl. De båda andra hade uppträtt nog så naturligt de sista timmarna, men hon lät inte lura sig. Klipphjärtat såg ut precis likadant som det alltid hade gjort. Det svaga ljuset som kom från ingenstans och överallt, det glittrande kristallsvärdet Kalendor som stod neddrivet i stengolvet under den väldiga kupolen och de stora blänkande rödstenskolonnerna som fortsatte i rad efter rad tills de förlorade sig i dunklet. Och så var det denna känsla av att vara iakttagen som var så vanlig i Tel Aaron Riord. Ninive fick stålsätta sig för att inte genast fly eller börja leta hysteriskt bland kolonnerna. Hon tvingade sig att stå stilla på samma plats bredvid Kalendor, långsamt räkna till 1000 och för varje avslutat hundratal stanna upp för att ropa Egwens namn. Mycket annat kunde hon inte göra. Självkontrollen som hon var så stolt över försvann. Hennes kläder byttes i samma takt som de bekymrade tankarna om henne själv och Mogedin och Egwen, Rand och Lan blixtrade genom huvudet. Från en minut till nästa byttes kraftigt tjoflodsylle mot en vid mantel med djup kåpa som genast förvandlades till en vitrocksrustning, sedan den röda sidenklänningen, fast genomskinlig, som i sin tur blev till en allt tjockare mantel som blev... Hon hade en känsla av att hennes ansikte också förändrades. En gång när hon tittade på sina händer var deras skinn mörkare än Julians. Och Mogedin inte kände igen henne. Egwen! Hennes sista hesa rop ekade bland kolonnerna. Och trots att hon darrade förmådde sig Ninive att stå kvar medan hon än en gång räknade till 100. Hon förblev ensam i den väldiga salen. Med en önskan att hon kunnat känna större önskan att vara kvar steg hon sedan ut ur drömmen. Och låg och fingrade på stenringen medan hon stirrade upp i de tjocka bjälkarna ovanför sängen och lyssnade till skeppets 1000 olika knarrande ljud medan de fortsatte sin färd nedströms genom mörkret. Var hon där? Frågade Elaine uppfordrande. Du var inte borta särskilt länge men... Jag är trött på att vara rädd, sa Ninive utan att ta blicken från bjälkarna. Jag är så trött på att vara feg. De sista orden dränktes nästan av tårar som hon varken kunde stoppa eller dölja hur hon än gned sig i ögonen. Elaine var genast hos henne, höll om henne och smekte henne över håret. Och ett ögonblick senare kom Birgitte med en sval, fuktig handduk som hon la mot Ninivs nacke. Niniv grät ut medan de försäkrade henne att hon alls inte var feg. Om jag trodde att Mowgrin var på jakt efter mig, sa slutligen Birgitte, så skulle jag springa för allt vad tygen höll. Om det inte fanns någon annanstans att gömma sig än i ett grävlinggryt så skulle jag åla mig in där och rulla ihop mig till en boll och ligga där och svettas tills hon hade gått. Jag skulle inte ställa mig framför en av Sherandins reddit om den skenade heller, och ingen deras skulle bero på feghet. Du måste själv välja tid och plats och sen gå till anfall på det sätt som hon allra minst väntar sig. Jag tänker hämnas på henne om jag någonsin får möjligheten, men bara om jag kan göra det på mina egna villkor. Allt annat vore rena dårskapen. Det var knappast vad Ninive längtade efter att få höra, men hennes tårar och deras tröst hade huggit ännu ett hål genom det törnesnår som vuxit upp mellan dem. Jag ska bevisa för dig att du inte är feg. Elaine tog ner asken av mörkt trä från hyllan där hon hade ställt den, öppnade locket och tog ut järnskivan med de ingraverade spiralerna. Vi beger oss tillbaka tillsammans. Detta var än mindre vad Ninive ville höra, men det var omöjligt att komma undan det, efter allt de sagt om att hon inte var feg. Så tillbaka till Tel Aran Riord barde. Till Tears klippa, där de stirrade på Kalendor. Bättre än att hela tiden se sig om och undra om Mowgrin plötsligt skulle dyka upp. Sen förde Elaine dem till kungliga palatset i Caimlin, varefter de tog sig till Imonswall under Ninives ledning. Ninive hade sett palats förr med deras jättelika salar, höga målade tak och marmorgolv, deras guld, fina mattor och ypperliga bonader. Men det var här Elaine hade vuxit upp. Att vandra runt där med denna kunskap fick henne att förstå Elaine lite bättre. Det var inte konstigt att kvinnan väntade sig att världen skulle formas efter hennes önskemål. Hon hade blivit uppfostrad att tro det, på en plats där den faktiskt gjorde det. Den Tirangreel Elaine använde gjorde att hon framstod som en blek avbild av sig själv, och hon var besynligt tystlåten medan de var i Caimlin. Å andra sidan var Ninive lika tyst i Imonswall. För det första var byn större än hon mindes den. Fler hus med halmtak stod redan klara och andra var på väg att byggas. Någon var i färd med att bygga ett mycket stort hus strax utanför staden, 3 våningar högt, och på allmänningen hade någon rest ett fyrkantigt stenblock, 2,5 famnar högt, fullt med inristade namn. Hon kände igen många av dem. Det var mest folk från Tjufloden. På ömse sidor om stenen stod 2 flaggstänger. I toppen av den ena vajade ett baner med ett rött varghuvud, i den andra ett med en röd örn. Allting verkade lyckligt och välmående, så vitt det nu gick att avgöra utan människor. Men hon fick ingen rätsida på det. Vad i fridens namn var det för baner? Och vem kunde det vara som byggde ett så stort hus? Sen förflyttade de sig till Vita tornet och Elaidas arbetsrum. Där hade ingenting förändrats, bortsett från att halvcirkeln med pallar framför Elaidas bord hade krympt till ett halvdussin. Och triptyken med Bonwin var borta. Målningen av Rand var emellertid kvar, men tvärs över Rands ansikte fanns en illa lagad reva, som om någon hade kastat någonting på den. De bläddrade igenom pappren i det lackerade skrinet med de gyllene hökarna och de som låg på väktarinnans bord i förrummet. Dokumenten och brevet förändrades och byttes ut medan de tittade, men de fick inte veta mycket. Elaida visste att Rand hade korsat drakmuren och befann sig i Carhane, men det fanns inga ledtrådar till vad hon tänkte göra åt det. De såg en ilsken fodran att alla Aesir omedelbart skulle återvända till tornet, såvida de inte hade särskilda order från henne att vistas på annan plats. Det verkade finnas mycket som Elaida var arg över. Att det var så få systrar som kommit tillbaka efter hennes erbjudande om amnesti. Att de flesta av tornets kunskapare i Terraborn fortfarande var tysta. Att Pedro Nile fortfarande återkallade sina vitrockar till Amadeusia utan att hon visste varför. Att man fortfarande inte hade kunnat finna Davran Bashir trots att han hade en hel här med sig. Alla dokument med hennes sigill var fyllda av ursinne. Men de hittade ingenting som innehöll några intressanta upplysningar, utom möjligen det om vitrockarna. Så länge de var ombord på flodormen borde de emellertid inte riskera några bekymmer med dem. När de återvände till sina kroppar på skeppet reste sig Elaine utan att säga någonting ur stolen och la tillbaka järnskivan i skrinet. Utan att tänka sig för steg Ninive upp för att hjälpa henne av med klänningen. Birgit försvann upp för lejdaren medan de kröp ner i sängen i sina särkar. Hon tänkte sova precis där lejdaren gick upp på däck, sa hon. Elaine släckte lampan med hjälp av kraften. När de hade legat i mörkret en stund sa hon: palatset verkade så tomt, Ninive. Det kändes så tomt. Ninive visste inte hur det kunde vara på något annat sätt i Tel Aran Riord. Det berodde säkert på Tirran Greelen du använde. Du såg nästan dimmig ut. Jag tyckte minsann jag såg ut precis som vanligt, svarade Elaine. Men det fanns bara en antydan till spydighet i hennes röst och de somnade snart. Ninives minne av den andras armbågar hade varit alldeles riktigt. Men de bet lika dåligt på hennes goda humör som Elaines frammuttrade anmärkningar om att hon hade kalla fötter. Hon hade gjort det. Att glömma bort att vara rädd var kanske inte samma sak som att inte vara det. Men hon hade i varje fall begett sig tillbaka till drömvärlden. En dag skulle hon kanske övervinna sin rädsla. När de väl hade börjat var det lättare att fortsätta än att sluta. I fortsättningen besökte de Tel Aran Riord tillsammans varje natt, alltid med ett besök i tornet för att leta efter mer information. De fann inte mycket, bortsett från en order om att ett sändebud skulle skickas till Shalidar för att inbjuda de Aesir Dir som fanns där att återvända till tornet. Denna inbjudan, så mycket nu Ninive hann läsa innan den förvandlades till en rapport om hur man gallrar bort noviser med felaktig inställning, vad nu det kunde betyda, bestod emellertid snarare i ett krav på att dessa Aesir Dir omedelbart underställde sig Elaidas makt och skulle vara tacksamma över att möjligheten erbjöds dem. Inte desto mindre var det en bekräftelse av att de själva inte var ute i ogjort väder. De såg mängder av andra lösryckta uppgifter, men visste dessvärre för lite för att kunna pussla ihop dem. Vem var denne Davran Bashir? Och varför var Elaida så oerhört angelägen om att hitta honom? Varför hade Elaida förbjudit att man uttalade Mashrim James, den falske drakens namn, med stränga straff för dem som bröt mot förbudet? Varför hade drottning Chernobia av Saldi och kung Esar av Shainar båda skrivit brev där de i hövliga men strikt formella ordalag protesterade mot att Vita tornet la sig i deras angelägenheter? Alltsammans fick Elaine att mumla ett av Linis talesätt. För att veta två måste man veta ett. Ninive kunde bara instämma i att det onekligen verkade så. Utöver besöken i Elaidas rum övade de sig i att vinna kontroll, både över sig själva och sin omgivning i drömvärlden. Ninive tänkte inte låta sig fångas igen, som hon blivit av Egwene och de visa. Mogadin försökte hon inte tänka på. Då var det mycket bättre att koncentrera sig på de visa. De lyckades inte lista ut någonting om hur Egwene burit sig åt för att dyka upp i deras drömmar, så som hon hade gjort i Samara. Att ropa på henne i Chael Aaron Riod tjänade ingenting till utom att förstärka deras känsla av att vara iakttagna, och hon gjorde inga fler besök i deras drömmar. Att försöka hålla kvar någon annan i Chael Aaron Riod var otroligt besvärligt, även sedan Elaine kommit på knepet, vilket var att betrakta den andra som om hon bara var en del av drömmen, som allt annat där. Elaine klarade det till sist, och Ninny gratulerade henne så uppriktigt som hon förmådde. Men det tog flera dagar för Ninny att lära sig. Elaine kunde lika gärna ha varit den dimma hon såg ut att vara gjord av, för hon försvann med ett leende på läpparna när helst hon önskade. När Ninny slutligen lyckades hålla fast Elaine var det som att lyfta upp ett stenblock. Då var det mycket roligare att skapa fantastiska blommor eller andra former bara genom att tänka på dem. Hur ansträngande det var verkade bero dels på föremålets storlek, dels om det existerade i den vakna världen. Träd täckta med sällsamma blommor i rött, guld och violett var svårare att frammana än en hög spegel där man kunde studera vad man hade gjort med sin klänning eller vad den andra kvinnan hade gjort med den. Än svårare var det att få ett glänsande kristallpalats att resa sig ur jorden. Och även om det kändes hårt och solitt att ta på, förändrades det så snart bilden man skapat inom sig vacklade och försvann lika snabbt som man släppte denna bild. De gjorde en tyst överenskommelse att inte göra någonting med djur efter att en underlig varelse, mest lik en häst med ett horn på mulen, hade hunnit jaga dem upp för en slänt innan de förmådde få den att försvinna igen. Detta var nästan upprinnelsen till ett nytt gräl där båda hävdade att det var den andra som hade skapat varelsen. Men vid det laget hade Elaine återgått så mycket till sitt gamla jag att hon plötsligt började fnittra åt hur de måste ha sett ut där de rusade upp för kullen med upphissade kjolar, allt medan de skrek åt varelsen att försvinna. Inte ens Elaines envisa vägran att erkänna att det varit hennes fel kunde hindra fnittret från att bubbla fram även hos Ninny. Elaine växlade mellan järnskivan och plattan i det bärnstensliknande materialet med den sovande kvinnan. Men egentligen var hon inte förtjust i att använda någon av dessa Tear and Grill. Hur mycket hon än arbetade med dem lyckades hon inte känna sig lika närvarande i Chael Aaron Riod som hon gjorde med ringen. Och båda krävde arbete. Det gick inte att knyta åt flödet av ande. Då drogs hon omedelbart tillbaka till den vakna världen. Att samtidigt använda kraften till något annat verkade mer eller mindre omöjligt. Men Elaine kunde inte begripa varför. Hon verkade mer intresserad av hur de var gjorda och irriterad över att de inte avslöjade sin hemlighet lika beredvilligt som Adamen. Detta varför retade henne lika mycket som en kardborre i strumpan. En gång försökte Ninny använda en av dem, händelsevis den natt då de skulle träffa Egwen, natten efter att de lämnat Boenda. Hon skulle inte ha varit tillräckligt arg om det inte vore för det som så ofta gjorde henne så förtretad. Men det var Nerys som började. När solen börjat gå ner traskade han runt på däck och muttrade om hur hans fartyg blivit stulet. Hon ignorerade honom naturligtvis, men Thom, som bredde ut sina filtar vid foten av den aktre masten, sa tyst: "Det ligger någonting i vad han säger." Det var tydligt att han inte såg henne i dunklet, och detsamma gällde Julian som hukade in till honom. Han är smugglare, men han hade betalat för de där varorna. Ninny hade ingen rätt att ta dem. En kvinnas rätt är förbanne mig vad hon säger att den är. Uno skrattade. Så säger i varje fall kvinnorna i Shainar. Det var då de såg henne och blev tysta. Som vanligt sena att finna visdomen. Uno gned sig om kinden, den utan något där. Samma dag hade han tagit bort bandagen och nu visste han vad hon hade gjort. Hon tyckte att han såg skamsen ut. Skuggorna växlade så snabbt att det var svårt att säga men de båda andra verkade helt uttryckslösa. Hon gjorde naturligtvis ingenting med dem, utan skred bara därifrån med ett fast grepp om flätan. Till och med nedför lejdaren lyckades hon gå i värdig takt. Elaine höll redan järnskivan i handen och den mörka trälådan stod öppen på bordet. Niniv tog upp den gulbruna plaketten med bilden av en kvinna graverad inuti. Den kändes mjuk och slät, inte alls som någonting man kunde repa metall med. Ilskan som pyrde inom henne hade lockat fram Sajdar, som nu kändes likt en varm glöd bakom hennes axel, precis utom synhåll. Jag kanske kan komma på något skäl till att den här inte låter dig leda mer än små skvättar. Med ens befann hon sig i klipphjärtat. Hon ledde ett flöde av ande in i plaketten som i Tälaren Riod låg nedstoppad i hennes bältespåse. Som så ofta under besöken i drömvärlden hade Elaine på sig en långklänning som skulle ha passat i hennes mors palats. Den var av grön siden med guldbroderier runt halsen. Och dessutom bar hon armband och halsband gjorda av guldlänkar med infattade månstenar. Till sin förvåning fann Niniv att hennes egen klädsel inte var så annorlunda, även om hon hade håret i fläta och i dess rätta färg, istället för löst fallande runt axlarna. Hennes klänning var i duvblått och silver, och även om urringningen inte var lika djup som på Lukas klänningar, var den likväl lägre än hon skulle ha trott sig om att välja själv. Inte desto mindre tyckte hon om hur det gnistrade om den enda elddroppe som hängde på en silverkedja mellan hennes bröst. Det skulle inte vara så lätt för Egwene att spela översittare mot en kvinna i sådana kläder, även om det naturligtvis inte var därför Niniv hade valt den, ens omedvetet. Hon förstod genast vad Elaine hade menat med att se ut som vanligt. I sina egna ögon såg hon precis lika tydlig ut som den andra kvinnan som hade trätt den vridna stenringen på sitt halsband. Elaine däremot sa att hon såg dimmig ut. Dimmig var också det ord hon skulle använda om hur Sajda kändes. Förutom det flöde av ande som hon börjat leda medan hon ännu var vaken. Resten kändes tunt och till och med urkällans värme verkade dämpad. Hennes vrede var fortfarande nätt och jämnt så stark att hon borde kunna leda kraften. Irritationen över männen hade visserligen börjat falna när hon ställde sig inför denna gåta. Men gåtan var irriterande i sig. Det hade ingenting att göra med att hon stålsatte sig inför mötet med Egwene. Det gjorde hon inte alls. Och det fanns ingen anledning alls att hon skulle känna en vag smak av kokt kattfräken och mavinslöv på tungan. Likväl var det lika svårt att få en eldslåga att ensam dansa i luften. En av de första saker en novis fick lära sig, som det vore att kasta lärn över axeln. Till och med hon själv tyckte att lågan såg tunn ut. Och så fort hon knöt åt flödena började den blekna bort. Det tog inte många sekunder innan den var helt försvunnen. Båda, sa Amys. Hon och Egwene stod precis i närheten, på andra sidan av Kalendor. Båda i ejlkvinnornas kjolar, blusar och sjalar. Egwene hade åtminstone inte hängt på sig så många armband och halsband. Varför ser du så besynlig ut, Niniv? Har du lärt dig att komma hit i vaket tillstånd? Niniv hoppade till. Hon avskydde verkligen när folk smög sig på henne. Hon slätade till sin klänning. Egwene, hur kunde du? Började hon samtidigt som Elaine sa. Egwene, vi begriper inte hur du... Egwene avbröt dem. Rand och Ale-styrkorna har vunnit en stor seger vid Carraine, sa hon. Och sen kom allt det hon hade berättat i deras drömmar som i en stört flod. Från Shamel till den shonshanska spjutspetsen. Orden snubblade nästan över varandra och hela tiden stirrade hon stint på dem. Niniv utbytte en förvirrad blick med Elaine. Nog hade hon redan berättat detta. Det kunde inte ha varit inbildning. Inte när vartenda ord bekräftades av vad hon sa nu. Till och med Amys, vars långa vita hår bara underströk hennes släta hy, nästan, men inte riktigt lik en Aishadés tidlösa ansikte, verkade förbluffad över detta ordflöde. Dödade Mert, Kaladin, utbrast Ninive vid ett tillfälle. Det hade hon sannligen inte fått höra i någon dröm. Det lät inte alls likt Mert. Skulle Mert ha anfört soldater? Slutligen tystnade Egwen, rättade till sjalen och andades lite hastigt. Under hela utläggningen hade hon knappt stannat upp för att hämta andan. Elaine sa med matt röst, mår han bra? Hon lät som om hon nästan börjat tvivla på sina egna sinnen. Så bra som man kan vänta sig, sa Amys. Han sliter hårt och lyssnar inte på någon, utom på Moraine. Amys var inte glad. Evienda är hos honom nästan jämt, sa Egwen. Hon tar väl hand om honom åt dig. Det betvivlade Ninive. Hon visste inte mycket om Eil, men om Amys sa hårt misstänkte hon att det betydde till bristningsgränsen. Elaine var tydligen av samma mening. Varför låter hon honom i så fall anstränga sig så mycket? Vad är det han gör? En hel del visade det sig, och helt uppenbart för mycket. 2 timmar varje dag övade han fäktning med Lärn, eller vem han nu kunde hitta. Det fick Amys att göra en sur min. Ytterligare 2 timmar ägnade han åt att lära sig Ails kampsätt utan vapen. Det förbryllade kanske Egwen, men Ninive var blott allt för medveten om hur hjälplös man kunde känna sig när man inte kunde leda kraften. Å andra sidan borde Rand aldrig behöva hamna i den situationen. Han hade blivit en kung, eller någonting än mäktigare, med ett livgard av far Darius May och kunde styra och ställa över furstar och furstinnor. I själva verket tillbringade han så mycket tid med att befalla över dem, att jaga efter dem för att se till att de gjorde som han sagt, att han inte skulle ha hunnit äta om det inte vore för att spjutjungfrurna kom med mat till honom, var han än var. Detta gjorde Egwen nästan lika förtretad som Elaine, medan Amys av någon anledning såg klart road ut, även om hon återfick sitt outgrundliga ale-anlete så snart hon såg att Ninive lagt märke till det. Ännu en timme varje dag gick åt till en besynlig skola som han hade grundat. Dit bjöd han inte bara lärda, utan även hantverkare. Allt ifrån en karl som tillverkade kikare till en kvinna som hade konstruerat ett slags väldigt armborst som kunde skjuta iväg spjut en hel mil. Avsikten med detta hade han inte yppat för någon, utom möjligen Moraine. Men när Egwen hade frågat Aishadén hade hon bara svarat att alla närde en stark önskan att lämna någonting efter sig. Det verkade som om Moraine inte brydde sig om vad Rand gjorde. Återstoderna av Shaido-herren drar norrut, sa Amys bistert. Och för varje dag är det fler som kommer över drakmuren för att sälla sig till dem. Men Randall Thor verkar ha glömt bort dem. Han sänder spjuten söderut, mot Tyr. Hälften är redan på väg. Ruark säger att inte ens hövdingarna har fått veta varför. Och jag tror inte att Ruark skulle ljuga för mig. Moraine står Randall Thor närmare än någon, utom Evienda, och ändå vägrar hon att fråga honom. Sen skakade den visa på huvudet och muttrade. Fast till hennes försvar måste jag tillstå att inte ens Evienda har lyckats få veta någonting. Bästa sättet att bevara en hemlighet är att inte berätta den för någon, sa Elaine och fick en vass blick som svar. Amys var inte mycket sämre än Bär på att ge farliga blickar. Det är ingenting vi behöver diskutera här, sa Ninive och spände blicken i Egwen. Om hon någonsin skulle återställa balansen mellan dem båda kunde hon lika gärna göra det nu. Vad jag vill veta. Du har alldeles rätt, avbröt Egwen henne. Vi är inte i Sheriams rum där vi kan småprata i godan ro. Vad har ni att berätta? Är ni fortfarande med Mäster Lucas menageri? Ninive satte andan i halsen och hennes frågor föll all världens väg. Det fanns så mycket att berätta och så mycket att inte berätta.
Hon påstod att hon hade följt Lanfear till mötet mellan de förlorade och nämnde bara att Mogadin hade spionerat. Det var inte för att hon ville slippa berätta hur Mogadin hade hanterat henne. Inte egentligen, inte riktigt. Men Birgitte hade inte löst dem från deras löfte att hålla henne hemlig. Det innebar naturligtvis också att hon inte kunde berätta någonting om Birgitte, som att hon var med dem. Det var besvärligt när hon visste att Egwene visste att Birgitte hjälpte dem, samtidigt som hon måste låtsas att Egwene inte visste någonting alls. Men Ninni lyckades med det, även om hon stammade när Egwene höjde på ögonbrynen. Ljuset vare tack hjälpte Elaine henne med att framställa det som hänt i Shamara som om det vore Galads och Mashemas fel, vilket det egentligen också var. Om bara någon av dem hade nöjt sig med att skicka bud om skeppet skulle allt det andra inte ha behövt hända. När hon avslutade sin redogörelse med att berätta om Shalidar sa Amy lågmält: "Och du är säker på att de kommer att ge Carr Akarn sitt stöd?" "De känner drakprofetian lika väl som Elaida," sa Elaine. "Det bästa sättet för dem att sätta sig upp emot Elaida är att sluta sig till Rand och göra klart för hela världen att de tänker stödja honom hela vägen till Tarmon Gaydon." Hennes röst var fullständigt stadig. Hon kunde lika gärna ha talat om en fullständig främling. "I annat fall är de bara upprorsmakare utan några anspråk på att ha rätt. De behöver honom minst lika mycket som han behöver dem." Amy snickade, men verkade fortfarande reserverad. "Jag tror att jag kommer ihåg Mashema," sa Egwene. "Ett surkart med djupt liggande ögon." Ninni nickade. "Jag har svårt att föreställa mig honom som något slags profet. Men däremot kan jag mycket väl tänka mig att han ställer till med upplopp och krig. Galad gjorde säkert bara vad han tyckte var bäst." Egwene rodnade en aning. Det räckte tydligen att tänka på Galad. "Rand vill säkert veta det här om Mashema och Shalidar. Om jag bara kan förmå honom att stå still och lyssna tillräckligt länge." "Jag vill veta hur det kommer sig att ni båda är här," sa Amys. Hon lyssnade på deras förklaring och vred på plaketten när Ninni hade fiskat upp den ur bältespåsen. Att låta någon annan röra vid Cheer and Greelen medan hon använde den fick det att krypa i skinnet på Ninive. "Jag tror att du är här i mindre mån än Elaine," sa slutligen den visa. När en drömgångare stiger in i drömvärlden medan hon sover är det bara en liten bit av henne som blir kvar i kroppen, bara tillräckligt mycket för att hålla den vid liv. Om hon istället försänker sig i halvdvala så att hon både kan vara här och samtidigt tala med dem som finns kring henne i den vakna världen, ser hon ut som du gör för någon som är här helt och hållet. Kanske är det samma sak. Jag kan inte påstå att jag tycker om detta. Att alla kvinnor som kan leda kraften kan komma till Tel Aaron Riord, ens om det är i ett sådant tillstånd. Hon återlämnade Cheer and Greelen till Ninive. Ninive drog en lättad suck och stoppade snabbt undan plaketten igen. Hennes mage kändes fortfarande orolig. "Om ni har berättat allting." Amys gjorde en paus medan Ninive och Elaine skyndade sig att säga att de hade det. Kvinnans blå ögon var otroligt genomträngande. "Då måste vi ge oss av. Jag ska medge att dessa möten är till större gang än jag först trodde. Men jag har mycket kvar att göra i natt." Hon kastade en blick på Egwene, varvid de omedelbart försvann. Ninive och Elaine tvekade inte. På en bråkdel sekund förvandlades de väldiga rödstenskolonnerna omkring dem till ett litet rum med mörka väggpaneler inrett med ett fåtal robusta möbler. Ninives vrede hade börjat vackla och med den hennes grepp om Shalidar. Men båda vann förnyad styrka vid åsynen av novisernas föreståndarinnas ämbetsrum. Trotsig och envis minsann. Hon hoppades att Shariam var i Shalidar. Det skulle bli ett nöje att möta henne som en jämlike. Likväl önskade hon nästan att hon varit någon annanstans. Elaine tittade sig i spegeln med dess flagnande guldram och rättade nonchalant till frisyren. Fast här hade hon egentligen inte behövt använda händerna. Hon tyckte inte heller om att vara här. Varför hade Egwen föreslagit att de skulle träffas här? Elaidas rum var kanske inte heller den behagligaste plats hon kunde tänka sig, men det var bättre än detta. Ögonblicket senare var Egwen där, på andra sidan av den stora bordsskivan. Hon såg på dem med iskall blick och stod med händerna i sidorna, som om det var hon som rätteligen huserade i rummet. Innan Ninib hann öppna munnen sa Egwen: "Har ni båda svagsinta sladdertackor helt tappat det lilla förnuft ni haft? Om jag ber er att hålla någonting för er själva, betyder det att ni genast berättar det för första bästa ni träffar på? Har det någonsin fallit er in att ni inte behöver berätta allting för alla? Jag trodde att ni båda var bra på att bevara hemligheter." Ninni blev allt hetare om kinderna, men hon kunde omöjligen vara lika blossande röd som Elaine. Egwen var inte färdig än. "Vad beträffar hur jag bar mig åt så kan jag inte lära er det. Man måste vara drömgångare. Om det går att komma in i någon annans drömmar med ringens hjälp så vet åtminstone inte jag hur man bär sig åt. Och jag betvivlar att det går med den andra saken. Försök att ägna er åt vad ni ska istället. Särlig där är kanske inte alls som ni väntar er. Nå, jag har också annat att göra i natt. Ni kan väl i varje fall försöka använda huvudet." Sen var hon försvunnen så plötsligt att det sista ordet verkade komma ur tomma luften. Förlägenheten tävlade med vreden i Ninive. Hon hade faktiskt varit nära att fråga om just det som Egwen hade bett henne hålla tyst om. Och när det gällde Brigitte, hur kunde man bevara en hemlighet för någon som visste? Förlägenhet vann och Saidar gled bort som sand mellan hennes fingrar. Ninive vaknade med ett ryck med den guldgula Tieran Grealen i ena handen. Veken i oljelampan var nedskruvad och brann med liten låga. Elaine låg inklämd bredvid henne, fortfarande sovande. Ringen hade halkat ner i halsgropen på henne. Muttrande för sig själv kravlade Ninive över den andra kvinnan för att lägga undan plattan. Och sen hällde hon lite vatten i handfatet så att hon kunde tvätta halsen och ansiktet. Vattnet var ljummet, men det kändes svalt. När hon såg sig i spegeln i dunklet såg det ut som om hon fortfarande rodnade. Återställa balansen, jo minsann. Om de bara hade träffats någon annanstans. Om hon bara inte hade låtit tungan fladdra som en enfaldig jäntunge. Det skulle ha gått bättre om hon hade använt ringen istället för att komma som en blek vålnad i Egwens ögon. Alltihop var Thoms och Julians fel och Onos. Om inte de hade gjort henne så arg. Nej, det var Neres fel. Han... Hon lyfte kannan med båda händerna och sköljde munnen. Det var bara den ingrodda sömnsmaken hon försökte bli av med. Inte alls smaken av kokt kattfräken och malda mavinslöv. Inte alls. När hon vände sig bort från kommoden var Elaine just i färd med att sätta sig upp och knyta upp läderämmen som ringen hängde på. "Jag såg att du tappade Shaidar, så jag fortsatte till Elaidas rum, men jag tyckte det var bäst att inte stanna för länge om du skulle bli orolig." "Jag hittade ingenting intressant, utom att Chemerin ska gripas och bli degraderad till antagen." Hon steg upp och stoppade ner ringen i trälådan. "Kan de göra så? Degradera en Aesir det?" "Jag vet inte. Jag tror att Elaida gör som hon själv vill. Egwen borde inte gå i de där ale-kläderna. De klär henne inte särskilt bra." Ninive andades ut. Uppenbarligen ville Elaine inte låtsas om vad Egwen hade sagt. Och Ninive var beredd att spela med. "Nej, det gör de sannoliken inte." Hon kröp ner i sängen och makade sig in mot väggen. De turades om att ligga ytterst. "Jag fick inte ens möjlighet att skicka någon hälsning till Rand." Elaine kröp också ner och lampan slocknade. Några tunna månstrålar letade sig in genom de små fönstren. "Eller till Avienda. Om hon nu tar hand om honom åt mig så borde hon göra det ordentligt.
Han är inte en häst. Du äger honom inte.
Det har jag aldrig sagt heller. Vad skulle du tycka om att Län började vänslas med något kärhängst fruntimmer?
Var inte dum. Sov.
Nini borrade energiskt ner ansiktet i sin lilla kudde. Hon borde kanske ha skickat en hälsning till Län. Alla dessa adelsdamer, tairenska såväl som kärhängska, som gav männen honung istället för att säga sanningen. Det var bäst för honom att han inte glömde vem han tillhörde. Nedanför Boärnda gick skogen ända ner till stranden på båda sidor av floden. Det var träd och trasslig undervegetation och det syntes inte längre till några byar och gårdar. Eldarfloden kunde lika gärna ha runnit fram genom en vildmark, tusentals mil från närmaste människoboning. En tidig eftermiddag, 5 dagar efter att de lämnat Shamara, låg flodormen förankrad mitt i en flodkrök, medan den enda skeppsbåten forslade de återstående passagerarna till en strand bestående av torr sprucken lera, kantad av låga, skogsklädda kullar. Till och med på de höga pilträden och djuprotade ekarna fanns det bruna blad.
Du hade inte behövt ge karn det där halsbandet, sa Ninive på stranden medan hon såg roddbåten närma sig.
I den trängdes 4 roddare med Julian och de 5 sista tjänarierna. Hon hoppades att hon inte hade låtit sig luras. Nerys hade visat henne sin karta över den här delen av floden och pekat ut en punkt som markerade Charlie där, 2 mil från vattnet. Men det fanns inga andra tecken på att det någonsin funnits en by i närheten. Skogen utgjorde en obruten mur. Det jag betalade honom var alldeles tillräckligt.
Inte för att täcka förlusten av hans varor, svarade Elaine. Bara för att han är smugglare har inte vi rätt att ta dem ifrån honom.
Ninni undrade om hon hade pratat med Julian.
Förmodligen inte. Det var bara hon och hennes lagar. Dessutom är det pråligt med gula opaler, särskilt om de är infattade på det där viset. Och hur som helst var det värt det, bara för att se hans min.
Elaine fnissade till.
Den här gången tittade han på mig.
Ninni försökte låta bli, men kunde inte låta bli att fnittra hon också.
Thom stod uppe i skogsbrynet och försökte roa Marigans 2 pojkar genom att jonglera med 2 bollar som han trollat fram ur rockarmarna. Jarrell och Sever betraktade honom under tystnad, nästan utan att blinka, medan de höll i varandra.
Ninni hade egentligen inte blivit förvånad när Marigan och Nicola bad att få följa med henne.
Nu tittade visserligen Nicola på Thom och skrattade förtjust, men om Ninni hade gått med på det skulle kvinnan ha varit vid hennes sida hela tiden. Däremot hade det kommit som en överraskning att Arena också ville följa med. Nu satt hon för sig själv och tittade på Birgit som var i färd med att stränga sin båge. De 3 kvinnorna skulle alla få en rejäl överraskning när de fick veta vad som väntade i Charlidar. Men Nicola skulle åtminstone finna sin fristad och Marigan skulle kanske rent av få nytta av sin örtkunskap om det inte fanns allt för många gula systrar där.
Ninni, har du tänkt på vilket mottagande vi kommer att få?
Ninni gav Elaine en förbluffad blick. De hade genomkorsat halva världen, eller näst intill, och besegrat svarta Aya 2 gånger. Nå, i Cheer hade de haft hjälp, men i Tanshiko hade de gjort det helt själva. De förde med sig Tidender, Amelaide och Tornet, som hon kunde slå vad om att ingen i Charlie där hade hört. Och viktigast av allt, de kunde hjälpa dessa Aishadir att komma i kontakt med Rand.
Elaine, jag räknar inte med att vi blir mottagna som hjältar, men det skulle inte förvåna mig om de kysser oss innan solen går ner ikväll.
Enbart möjligheten att ha kontakt med Rand skulle vara värd det.
2 av de barfota besättningsmännen hoppade ur för att hålla fast roddbåten mot strömmen och Julian och tjänarierna plaskade i land medan sjömännen återklättrade ombord. På flodormen hade man redan börjat hala upp ankaret.
Röj en väg åt oss, Uno, sa Ninni. Jag vill vara där före kvällningen. att döma av hur skogen såg ut. Idel slingerväxter och snårig undervegetation kunde det mycket väl ta så pass lång tid att tillryggalägga de 2 mil de hade att färdas. Om nu inte Nerys hade lurat henne. Det bekymrade henne mer än någonting annat.